Ja, så är det. Jag ska också säga att den 13 oktober så kommer vi ha en temadag. Och då kommer Henry Holmberg hit och undervisar. Och vi har väl inte fastställt tiderna exakt ännu, men det kommer. Det är ju på söndagen den 13 oktober då. Och han kommer att undervisa om det nya förbundet, Jesu blod i det nya förbundet. Och vi ser fram emot det, och det kanske blir en del frågor, och vi får ställa frågor och vi får svar och samtal. Och sen avslutar vi då med möte klockan 16, där Henry också talar och predikar. Han bor ju i Vaggeryd, så han åker över dagen. Han har skrivit en hel del böcker också som han kommer att ha med. Och han är 76 tror jag snart. Har varit med ett tag och har rest på mission i Tanzania, Bolivia. Han har fängelsemission i Polen, Pakistan har han också rest på. Jag vet inte hur mycket som man har kvar utav det. Men, och så är han då finlandssvensk, så han har varit mycket i Finland och Sverige då. Men den 13 oktober i alla fall kan ni ju boka in i almanackan. Så jag tror det är bra om församlingen är närvarande då, för det är lite frågor som vi kommer att lyfta upp som har varit uppe till diskussion i församlingen. Och vi vill gärna reda ut det där, och vi vill utifrån Guds ord se vad ordet säger. Och det är därför han undervisar om förbundet i Jesu blod, därför att det är utifrån Guds ord. Så jag hoppas att du kan vara med då. Ja. Ja, förra gången så var jag ju inne på lite olika ämnen om det här med att man kan råka ut för stormar i livet. Och det gör vi ju alla emellanåt. Men mitt i stormen så kan vi ha en frid. Och det är Jesus, för han är vår frid. Och jag talar om att vara beredd. Att alltid vara beredda. Det vi också kallar det till att vara. Och att vi är på väg hem. Hem. Och under resan så är det väldigt viktigt att vi följer den rätta vägen. Och vi har fått den helige ande för att hjälpa oss i detta. Och det är underbart att veta. Och nu skulle jag vilja läsa ett ord ifrån första Petrus här. Tack Herre att du ska välsigna ordet, Herre, och tala till oss nu Jesus. Herre, du vet vad vi behöver, Herre. Tack för de som lyssnar på nätet allesammans. Ber att du säkert ska välsigna var och en där också, Herre. Jesus, att du ska tala in i våra hjärtan, Jesus. Herre, du har en sån förunderlig nåd och kärlek till människor, Herre, som inte vi kan förstå, Herre. Och du, Herre, är svaret. Du är svaret för oss, Jesus. Herre, tack att jag får överlåta mig själv till dig just nu, Jesus. I all min svaghet, i all min ofullkomlighet, Herre. Men hjälp oss bara att vara äkta, sanna kristna som är på väg. Herre, på väg hem, Herre, till vårt rätta hem. Tack Jesus. Jag lägger allt i dina händer nu. Petrus första brev. Och första kapitlet. Vers 3. Petrus första brev 1 och 3. Välsignad är vår Herre Jesu Kristi Gud och Fader. I sin stora barmhärtighet har han genom Jesu Kristi uppståndelse från de döda fött oss på nytt till ett levande hopp. Det är så starka ord. Att han har genom, i sin stora bemärkelse, att han har genom Jesu Kristi uppståndelse fött oss på nytt. Från det döda till ett levande hopp. Det lever det hoppet, ett levande hopp. Till ett arv som aldrig kan förstöras. Aldrig kan förstöras, fläckas eller vissna, och som är förvarat åt er i himlen. Med Guds makt blir ni genom tron bevarade till den frälsning som finns beredd och skall uppenbaras i den sista tiden. Gläd er därför om ni nu en kort tid måste utstå prövningar av olika slag. Äktheten i er tro är långt värdefullare än guld som är förgängligt, fastän det håller provet i eld. Och den tron ska visa sig bli till lovpris och ära när Jesus Kristus uppenbarar sig. Honom älskar ni utan att ha sett honom. Och fastän ni ännu inte ser honom, tror ni på honom och jublar över honom i obeskrivlig himmelsk glädje. Och nu kommer det viktigaste. Då ni nu är på väg att vinna målet för er tro, era själars frälsning. Vilka löften vi har fått. Va? Vi är på väg att vinna målet för vår tro, våra själars frälsning. Alltså detta är vår framtid. Det här, syskon, det är vår underbara framtid och vårt hopp. Vi är på väg att vinna målet för vår tro. Åh, så underbart. Och ibland så ser det ut som att vi har missat målet. Och det är för att vi aldrig är beredda när fienden kommer. Vi tror att vi är det, men så dänger han till och så kommer han med någonting. Fast det egentligen är gammalt han kommer med. Så går man ändå på det där och så sjunker man ner en bit. Och så blir man missmodig och tappar lite gnistan. Och då hörde jag ju ytterligare en sång. Det är ju synd att jag inte, jag ångrar ju så många gånger jag ångrat att jag inte lärde mig att spela och sjunga när jag var liten. För jag tror att jag hade klarat det. Men det var väl lathet helt enkelt. Bekvämlighet. Ja, det finns en sång som heter The Lord Still Lives in This Old House. Alltså att Herren lever fortfarande i detta gamla hus. Jag kan bara försöka översätta lite till enkel svenska. Och det är så här. Om detta jordiska tabernakel skulle upplösas idag, då kommer jag byta det mot ett finare som inte ska försvinna. Men fram tills den dagen kommer, när det är dags att flytta ut, så är det en sån underbar frid att veta att Herren ännu bor i detta gamla hus. Och den skönaste gemenskapen jag känt har förstärkt väggarna i huset. Och frid har regerat i det här huset sedan han började vandra mellan salarna i rummen. Upp och ner. Och nu så är det snö på taket. Och dessa gångjärn är snart utslitna. För honom har det varit en boning där han höll min hand i sin. Det här huset. För mig ett hem eller en boning borta ifrån det verkliga hemmet. För det här huset är inte det verkliga hemmet. Och det är allt som det verkligen är. Det är inte så fint och snyggt Och inget man kan skryta om. Men efter alla år så är det ändå så att Herren ännu bor i detta hus. Det fanns stunder när han fick stanna och resa sig upp. Och lämna lite, en liten stund. Och det fanns tider och dagar när jag vet att det tog Guds förunderliga nåd att stanna kvar. Och det är därför jag kan sjunga och jubla. Det är en sån skön frid att veta att Herren fortfarande bor i detta gamla hus. Men han lämnade aldrig den här gamla byggnaden, inte en gång. Vilken sång! Varför sjunger vi inte sådana sånger på svenska? Jag vet inte om den finns översatt. Ni har inte hört den heller? Nej. Ja, det är en helt fantastisk sång. Men visst har det känts, jag känner ju igen mig i detta också. Visst har det känts som att ibland att Herren har varit tvungen att lämna huset. Men det har han egentligen aldrig gjort. Men han har rest sig upp och dolt sig lite. Men han lämnade aldrig huset. Utan han bodde kvar. Och visst finns det stunder, i alla fall vet jag i mitt liv, när det är endast och endast Guds nåd att han har stannat kvar. Men han är trofast. Och han bor på insidan. Även när huset blir gammalt och skröpligt. Eller vad som än sker så bor han där. Tills det är dags att flytta. Och då flyttar vi inte bort egentligen, för då flyttar vi hem. Jag känner att vi måste komma in i det här tänket, vi som är kristna. Målet för vår tro, vad är det? Vi glömmer det varje dag. Vi kämpar och vi sliter. Och det är lätt att glömma det i den här världen. Men det är faktiskt våra själars frälsning det handlar om. Och att tacka Herren. Det finns en annan sång där, som, ja, där man sjunger. Jag var ingenting när du fann mig. Och så är det. Men när han fann oss. När han kom till oss. Då fylldes huset. Med glädje, med frid, med tacksamhet. Och jag talade om det förra gången. Det här att komma till den här vilans hamn med våra liv. Och aldrig mer behöver vi gå ut på öppet hav. Vad ska vi där ute och göra när vi har kommit hem? Vi kan stanna där. Och där behöver vi egentligen inte känna oro och fruktan. För där är det frid. Det är frid i huset. Det är lätt för dig att säga, säger du. Nej, det är det inte. Det är inte lätt. Men vi behöver se ljuset som vi har talat om här nu och i bibelorden. Vi behöver förstå att Jesus lämnar oss inte. Om vi inte medvetet säger till honom att jag vill inte ha med dig att göra. Nu finns det de som gör det tyvärr. Men Herren känner våra hjärtan. Herren känner våra hjärtan. Det är så underbart att veta. Och jag tror att vi behöver mer och mer i den här världen lyssna till ordet och till Herren. För det är bara det som kan bygga upp oss. Jag behöver ju inte tala om för er idag vad som sker där ute i världen. Vi ser ju bara vad som sker i Sverige. Hur många sprängningar ska ske? Hur många skjutningar ska ske? Hur många förortsområden ska intas av kriminella gäng i det här landet? Hur långt ska det gå? Och i det som sker nu, vi ser på skolorna små barn som antastar flickor, små pojkar som inte är torra bakom öronen. Vi ser ju liksom alla våldtäkter. Vi ser all ondska som bara väller fram. Och många blundar för det i Sverige och tycker att vi har det så bra och det är så fint allting. Det är det inte. Det är det inte det. Inte nu längre, men det var det. Förr var det det. Men så är det inte längre. Men i allt detta så har vi som tillhör Jesus och som har bejakat kallelsen ett underbart skydd i Jesus. En underbar säker hand. Och det är lite inför det jag tänker också. Att vi ska gå in i bön för Sverige. För politikerna, alla de flesta i alla fall, är ju nästan totalt blinda för detta. Eller om de inte är det så förnekar de det av en annan anledning. Därför att det finns en annan agenda bakom. Kanske med mycket makt och mycket pengar. Och det är troligtvis så. Så man förnekar det här som sker. Om man vill hålla skenet uppe. Och det finns ingen politiker som kan rädda Sverige. Finns inte. Hur bra de än talar och hur bra de än verkar vara. Det finns bara en och det är Jesus. Det är Jesus. Och vi vet att det är så. Vi vet det. Och jag kom att tänka på i domarboken när jag läste det. Där står om Gideon. För när man läser i kontexten till det som skedde där. Och man läser i hur tiden var där på domarboken. Så vi kan ju läsa i boken innan i Josua. Hur det var seger och man intog landet. Och Herren var med dem. Och det var liksom, det gick framåt för Guds folk. Och det var för att de lyssnade in. Vad Gud sa. Och för att man ville lyda Gud. Och vi ser i domarboken då att det är ju bedrövligt. Hur Gud reste upp domarna. Alltså domare en efter en. Men så fort en domare dog så avföll folket igen. Snabbt och lätt. Och så ser vi att varje gång som folket då hängav sig åt ett gudlöst liv i avgudadyrkan och andra grova synder överlät Herren dem som straff i hedniska folkslags händer. Kananer, midjaniter och ammoniter och filister. Och så när ockupanternas tryck blev tillräckligt starkt och folket i sin nöd bönföll Herren om hjälp sände han dem de här domarna. Alltså domare. Det viktiga med dem var inte deras naturliga begåvning. Man kan säga att de var politiker på sin tid. Men de kunde inte med sin naturliga begåvning rädda Israel. Utan den andekraft som de fick av Herren. Och det var på ett mycket speciellt sätt. De kämpade ju inte med fienden på vanligt sätt om man läser. Alltså inte med mänskliga vapen. Det står att Eur var vänsterhänt och det var hans styrka. Samgars vapen var en oxpik. Gideons trupper reducerades till 300 man. Simson använde en åsnekäke som vapen och hans styrka låg i hans långa hår. Men allt detta är bilder på andliga vapen som är de enda som kan ge seger över våra fiender. Och när de vapnen används och Guds folk gör avkall på att kämpa på mänskligt vis, då är segern säkrad. Amen. Och så är det ju. För om det var några som avföll, det var en hemsk tid, domartiden, hur folket avföll i synd. Och så ser vi den ena efter den andra hur Gud reser upp dem. Och så kan vi läsa ifrån kapitel 6 i domarboken, den första versen där. Israels barn gjorde det som var ont i Herrens ögon och han gav dem i midjaniternas hand i 7 år. Midjaniternas hand blev Israel så övermäktigt att Israels barn på grund av midjaniterna gjorde sig hålor som nu finns i bergen och grottor och bergfästen. Då är det illa när man börjar gräva och göra hålor och gå in i grottor. Det står så ofta israeliterna hade sått drog midjaniterna, amalekiterna och österlänningarna upp mot dem. De slog läger emot dem, överföll dem och fördärvade landets gröda ända fram till Gaza. De lämnade inget kvar att leva av i Israel. Varken får, oxar eller åsnor. Så de drog dit upp med sin boskap och sina tält. Talrika som gräshoppor. Vilken invasion. De själva och deras kameler var omöjliga att räkna. Och de kom in i landet för att fördärva det. Så blev Israel utarmat genom midjaniterna och Israels barn ropade till Herren. Och när Israels barn ropade till Herren för midjaniternas skull sände Herren en profet till Israels barn. Och denne sa till dem, så säger Herren Israels Gud, jag själv har fört er upp ur Egypten och hämtat er ut ur träldomshuset. Jag har räddat er från egyptiernas hand och från alla era förtryckares hand. Jag drev bort dem från er och gav deras land åt er. Och jag sa till er, jag är Herren er Gud. Ni skall inte frukta de gudar som dyrkas av amoréerna i vilkas land ni bor. Men ni lyssnade inte till min röst. Herrens ängel kom och satte sig under terebinten vid Ofra som tillhörde Abiezeriten Joas. Dennes son Gideon höll på att klappa ut vete i vinpressen för att gömma det för midjaniterna. Det var så illa. Så de hade fått tag på lite vete och det skulle de klappa ut och gömma för midjaniterna. Annars hade de lagt beslag på det också. Det var svält, det var hungersnöd. De hade det svårt. För honom uppenbarade sig Herrens ängel och sa till honom, Herren är med dig, du tappre stridsman. Det vet vi ju inte om Gideon verkligen var. Troligtvis inte när han satt och klappade ut vete där i vinpressen. Men Gideon svarade honom, o min herre, om Herren är med oss, varför har då allt detta kommit över oss? Och var är alla hans under som våra fäder har berättat om och sagt? Se, har inte Herren fört oss upp ur Egypten? Nu har Herren övergivit oss och gett oss i midjaniternas hand. Då vände Herren sig till honom och sa, gå i denna din kraft och fräls Israel ur midjaniternas våld. Se, jag har sänt dig. Han svarade, o herre, hur skulle jag kunna rädda Israel? Min ett är ju den oansenligaste i Manasse och jag själv den ringaste i min fars hus. Herren sa till honom, jag är med dig och du ska slå midjaniterna som om det vore en enda man. Det här visar att läget var desperat i Israel, i landet. Att det var oerhört svårt för Guds folk. Men det visar också att här har vi en klen och svag man. Precis som du och jag. För när han fick kallelsen, det första han säger där, o min herre, om Herren är med oss, varför har då allt detta kommit över oss, säger han i tvivel, i otro. Han hade ingen kraft i sig själv, Gideon. Ingenting. Han var rädd, han fruktade. Ja, men varför skulle då? Gud är väl inte med oss? Det ser ju ut som det gör. Vi ser oss omkring. Och Gud är väl inte med i våra familjer? Gud är väl inte med oss i vardagen? Gud är väl inte med oss i landet? Allting går ju neråt. Var är alla hans under som våra fäder har berättat om? Har inte vi sagt det? Åh, om vi fick se Guds under igen. Som de hade förr i tiden. Som vi har hört talas om under väckelsetiden. Nej, det sker ju ingenting, säger vi ibland. Ja, så är det. Herren har övergett Sverige. Herren har lämnat landet. Och det sa också Gideon. Nu har Herren övergivit oss och gett oss i midjaniternas land. Hand. Men då säger Herren en gång till. Gå i denna din kraft och fräls Sverige. Gå i denna din kraft och fräls landet. Fräls Israel ur midjaniternas våld. Se, vad säger han det viktigaste? Jag har sänt dig, säger han. Jag har sänt dig. Gud, Herren sände honom. Det var Herren själv han mötte där, Herrens ängel. Det var Herren som uppenbarade sig. Men han fortsätter att tvivla. Åh, Herre, säger han, hur skulle jag kunna rädda Israel? Har du sagt det någon gång? Ja, hur skulle jag kunna vara till någon välsignelse? Hur skulle jag kunna göra det? Nej, men jag kan inte göra det. Ja, min ett är ju den oansenligaste i Manasse. Och jag själv den ringaste i min fars hus. Han hade inga höga tankar om sig själv. Han var den ringaste i sin fars hus. Men då säger Herren igen, jag är med dig, säger han. Och du ska slå midjaniterna som om de vore en enda man. Och då säger inte Gideon, halleluja, vad underbart Herre, nu ska jag verkligen gå. Nej, då börjar han och svarar honom, om jag har funnit nåd för dina ögon så låt mig få ett tecken att det är du som talar med mig. Fortsätter han. Ja, man känner igen sig i detta, eller det kanske inte var Gud som talade. Det var nog inte Herren jag hörde, liksom. Det var nog mina egna tankar. Och så får han säga till Herren att han ska stanna kvar tills han kommer med sin offergåva. Och där satt Herren och väntade i flera timmar, förmodligen eftersom han skulle gå och slakta killingen och så vidare. Och göra i ordning köttet, stycka och allt det här och koka det och så vidare. Och så skulle han baka bröd ovanpå det också. Så Herren väntade tålmodigt på Gideon. Och så bar han fram det. Han satte ut det till honom under terebinten, står det. Då sa Guds ängel till honom, tag köttet och det osyrade brödet och lägg det på berghällen där borta. Och häll spadet över det. Ta köttet och det osyrade brödet och lägg det på klippan där borta. Och så skulle han till och med hälla ut spadet över det. Så gjorde han det. Och då står det att Herrens ängel räckte då ut staven som han hade i handen och rörde med spetsen vid köttet och det osyrade brödet. Då slog eld ut ur klippan och förtärde köttet och det osyrade brödet. Och Herrens ängel försvann ur hans åsyn. Det är ett ganska starkt tecken. Men då var han ytterligare, blev han ytterligare modfäll i Gideon. För då sa han, ve mig Herre, Herre, jag har sett Herrens ängel ansikte mot ansikte. Och nu måste jag dö. Men Herren sa till honom, frid vare med dig. Frid vare med dig. Frid vare med dig. Frukta inte, du ska inte dö. Och så byggde Gideon ett altare där som kallade det, han kallade för Herren är frid. Och så kom Herren till honom på natten att han skulle ta den tjur som tillhörde hans far och är ytterligare en tjur. Och så skulle han riva ner Baals altaret först och främst i sitt eget hus. Han skulle börja i sitt eget hus för hans far hade byggt upp ett Baals altare. Och hugg sönder aseran som står intill det. Och bygg ett altare åt Herren din Gud överst på denna klippa. Och uppför det på vanligt sätt. Ja, och så skulle han offra en av tjurarna där. Och så tog Gideon med sig 10 av sina tjänare och gjorde som Herren hade sagt till honom. Men han var rädd för sin fars hus och för hur folk skulle reagera. Har vi någon gång haft människofruktan och varit rädda för att gå i Jesu namn? När vi har fått ett ord eller en kallelse så har vi tänkt, nej, ja, det får någon annan göra, jag vågar inte. Vad ska de säga? Vad ska de tro? Och då gjorde han detta, inte på dagen utan på natten istället. Så när männen vaknade tidigt följande morgon så såg de att Baalsaltaret låg nedbrutet och aseran också låg intill, det var sönderhugget. Och tjuren som var offrad såg de också. Då sa de till varandra, vem har gjort detta? Då andades de hot. Och när de undersökte saken och hörde sig för fick de veta att Gideon, Joas son, hade gjort det. Och då ville de föra ut honom för att han måste dö för han har brutit ner Baals altare. Det är ingen lek att bryta ner Satans fästen. Det kostar på när man går emot det fienden har byggt upp. Och man får smaka på liksom då. Men Joas, hans far, svarade alla som stod omkring honom: vill ni utföra Baals sak? Vill ni komma honom till hjälp? Och den som utför hans sak ska bli dödad före nästa morgon. Är Baal Gud så kan han försvara sig själv, när nu någon har brutit ner hans altare. Ja, från den dagen kallar man Gideon för Jerubal istället. Och folket kallade honom detta. Och så vidare, och så vidare. Och så fick han kraft att gå och slå ner fiendeherrarna. Och vi vet, och vi har läst det flera gånger, jag ska inte läsa allt, att från alla de män som gick ut så var det till slut bara 300 som intog stora, stora herrar med tusentals soldater och vagnar och hästar och allt. Bara en liten, liten här på 300 man. Och Herren var med, för han hade kallat. Det är så här, när man läser i Bibeln och man läser i Gamla testamentet, så ser man att Gud utvalde alltid någon att leda, någon att ta befälet. Gud utsåg folkets ledare, kan man säga. Och Herren var med när man gjorde som han sa. Och det är så fantastiskt att läsa om hur de slog fiendeherrarna, dessa 300 man. De stod nämligen stilla. De stod stilla. De skulle ha krukor och horn i sina händer. Och de skulle i tre grupper omringa fiendens läger. Och Gideon hade fått ett bevis och bekräftelse på att Herren var med honom. För det är nämligen så, vi kan läsa från vers 9 där i kapitel 7. Den natten sa Herren till Gideon: stå upp och gå ner mot lägret, ty jag har givit dig i din hand, sa han till Gideon. Men, sa Herren, full av nåd och godhet, men om du är rädd för att dra ner, sa han. Tänk att han sa det. Men om du är rädd för att dra ner, gå då ner till lägret med din tjänare Pura och hör vad man säger där. Då ska du få mod att dra ner mot lägret. Och så gjorde han så. Vilken underbar herre. Om du är rädd så ska jag visa dig att du behöver inte vara orolig, för jag är med dig. Jag är med dig. Jag vill bekräfta att jag är med dig. Och så skulle de gå ner i lägret. Och så ska de blåsa i hornen. De skulle ha ett horn i sin hand. De skulle blåsa i hornen runt omkring hela lägret och ropa för Herren och för Gideon. Och så står det i vers 19. Så kom Gideon och de 100 männen hade med sig till utkanten av lägret. När den mellersta nattväkten gick in och man just hade ställt ut vakterna, då blåste det i hornen och krossade krukorna som de hade i händerna. Alla tre grupperna blåste i hornen samtidigt och slog sönder krukorna. De fattade med vänstra handen i facklorna och med högra handen i hornen och blåste i dem och ropade Herrens och Gideons svärd. Men de stod stilla, var och en på sin plats. Var och en på sin plats runt omkring lägret. Då började alla i lägret att irra omkring och skrikande ta till flykten. Och så förgjorde de varandra i fiendeherren. Det var Guds väg. Det var Guds sätt att visa sin makt. Varför gjorde han så här för? Varför gjorde han så i hela domarboken? Jo, därför att människan vill alltid ta åt sig äran för allting. Och då sa Herren att det skulle ske på detta viset. För en här på 300 man kunde inte ta åt sig äran genom att vinna seger över så stora herrar. För det hade varit omöjligt utan Gud. Och för oss är det omöjligt idag. Även om vi är en liten skara kanske. Man kanske är en liten skara i en stad. En liten skara människor som har gett sina liv till Gud och överlåter sig till Herren. Men vad är det som hindrar att inte Gud kan ge seger genom få såväl som genom många, står det. Men det är viktigt att vi lyssnar in Herrens strategi. För det finns alltid en strategi i krig. Och man har olika positioner och man har olika uppgifter i kriget. Och man kan inte gå ut i krig på egen hand. Alltså om inte Gud har sagt att man ska göra det. Om man får vara som Gideon. Man får pröva Herren gång på gång på gång. Så att man blir riktigt säker. Han kommer att bekräfta att det är rätt. Men kom ihåg att det finns alltid Guds män och Guds kvinnor. Som har varit utvalda av Gud. Som har kunnat göra stora verk för Gud. Inte för att de var något i sig själva. Det går inte i Guds rike. Det fungerar inte så. För Guds rike är ett andligt rike. Det går inte på mänskligt vis att göra storverk i Guds rike. Det måste ske på det andliga planet i anden. Och jag tänker så här. Vi skulle kunna tala om väldigt mycket som sker i Sverige idag. Det är otäcka saker. Det är fruktansvärt mycket som sker bakom kulisserna. Det är mycket maktspel. Och vi bestämmer egentligen inte så mycket själva över Sverige. Utan vi är ju med i EU och vi är ju med i olika, vi är med i FN och så vidare. Och vi har inte så stor makt. Vi måste bara följa med och betala priset för det. Betala en massa pengar för att få vara med. Och sen bestämmer någon annan eller några andra för vad som ska ske i framtiden. Med den här delen av världen. Och vi kan inte sätta oss upp mot det, vi små människor. Men med Guds hjälp så kan det ske saker. Och jag tror att om vi ska kunna väcka folket i det här landet, då måste vi komma som Gideon gjorde, just bara i Herrens kraft. Vi behöver inte ha några speciella vapen, utan Herren är med och vi kan till och med stå stilla. Bara vi lyder honom och är trogna honom och lyssnar in vad han vill tala. Så kan vi vara med och inta landet som de säger. Men aldrig i egen kraft. Inga mänskliga arméer kan göra det. Nej, men med Herren kan vi göra det. Och det här talade så till mig. Och jag tror att vi först och främst måste byggas upp i vår tro på nytt. För den har naggats i kanten under så lång tid. Jag tror att vi behöver styrka varandra. Att vi behöver få uppleva Guds kraft ibland oss. Till uppbyggelse för att vi ska få mod. Och för att vi ska bli trygga riktigt i Herren. Så vi vet att allt vad han säger det är sant. Och att vi kan gå med honom också i det här landet. Innan det är för sent. När vi läser i domarboken så var det faktiskt Herren som lät fiendeherrarna inta Israel. Och det var för att man inte lyssnade. Precis som det är idag. Vem lyssnar i landet? Vem lyssnar? Vem vill höra på Gud? Man har kommit så långt. Man är så hednisk. Så man vill inte ens hålla begravningsgudstjänst över någon som dör. För att man tror inte på någonting och det är ju inte värt det. Utan det är ju bara att skicka dem direkt ifrån bårhuset och till krematoriet. Alltså man har tappat allt detta. Man tror inte längre liksom att det finns något att hedra. En människa är bortglömd. Vi lever idag, imorgon är det ingen som minns. Så är det i den här världen. Men vi vet vad målet är. Målet för vår tro. Det är våra själars frälsning. Så när vi flyttar ut det här tabernaklet. Då får vi ett finare tabernakel att bo i. Ett som är bättre. Som aldrig ska förstöras. Som ska vara för evigt. Den kroppen var det Paulus talar om. Han längtar efter att få flytta hem. För det här tältet, det slits ut. Men så länge vi är här i de här tälten. Och det kan vara mycket vitt på taket. Och det kan knaka lite i gångjärnen när vi rör på oss. Men vi vet att så länge vi är kvar här så bor Herren ändå i huset. Vi ska bli trygga med det och veta det. Jag brukar säga att han hoppar inte i och ur, och det gör han inte. Men ibland har han nog fått vända bort blicken. Jag säger det i mitt eget liv, det livet jag har levt. Han har fått vända bort ansiktet ibland. Och så har det krävts förunderlig, fantastisk nåd för att han ska stanna kvar. Men den nåden finns hos Herren Jesus Kristus. Han är vår frälsning. Han är allt. Han är allt. Vi ska sluta här för idag. Och jag ber att Gud ska öppna våra hjärtan och sinnen. Så att vi riktigt förstår vad vi äger. Redan här och nu. Han är med oss alla dagar.